Välkomna till möte. Här kan jag låna den.
Yes.
Vi ska fortsätta från Jakobs brev. Vi har hunnit fram till andra kapitlet och den 20:e versen. Och vi kan säga att det som vi kommer att ta upp idag, det är en direkt fortsättning på det som vi talade om förra gången. Nämligen skillnaden mellan nåd och gärningar, men också sambandet mellan nåd och gärningar. Men vi kan börja med att böja våra huvuden i bön. Herre, vi tackar dig just nu för ditt ord som är evigt, som är för evigt fast i himmelen. Och Jesus, vi kan inte komma undan den tanken att ditt ord är evigt och att också våra själar är eviga. Därför behöver vi bli närda av ordet. Allting annat är temporärt. Allting annat är övergående. Allting annat är vittrar bort. Men ditt ord förblir i evighet. Och det är den största och den enda investering vi kan göra som verkligen består. Så Jesus, hjälp oss att ta till oss ordet, respektera ordet och att leva av varje ord som utgår från din mun i Matteus 4:4. Och nu ber vi bara att du välsignar var och en av oss. Herre, du ser kanske bönämnen vi har just nu. Du ser behov som vi har. Du ser frågor som vi bär på. Allt det här, Jesus, som är mänskligt. Allt det här som är normalt och naturligt. Herre, vi ber att du griper in, vidrör våra hjärtan och ja, Jesus, verkligen, i ditt namn. Amen. Jakob 2. Och verserna 20 till och med 26. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Så uppfyllde skriften som säger att Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Och han kallades Guds vän. Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Blev inte sjökan Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar när hon tog emot sändebuden och förde ut dem en annan väg? Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Vi skulle kunna läsa de här verserna och helt enkelt bara stänga vår bibel och säga att okej, det är bevisat. Det är så. Det är också gärningar. Det är vad det tycks säga. Vad vi dock vet, det är att om det nu så skulle vara, då skulle i princip resten av Bibeln vara helt uppåt väggarna. Så vad kan vi dra för slutsats? Jo, att det måste finnas någon form av förklaring till varför Jakob skriver det här. Och att vi kan sätta det i ett sammanhang där vi ser att det inte är motsägande utan kompletterande till det som Bibeln har att säga. För att illustrera det här, vi talade ju om redan förra gången här hur människor säger sig ha tro. Men den här tron resulterar inte alls i ett liv som är förändrat. Och vi använder den här bilden av hur kanske någon går till kyrkan varenda söndag någonstans och läser en trosbekännelse. Liksom så här, punkter, 10 styckna varje söndag. Och säger, ja, men jag har en tro. Jag föddes in i det här systemet, det här samfundet, den här kyrkan. Och jag läser den här trosbekännelsen. Men har jag verkligen trott i mitt hjärta? Och för har jag det, så säger Jakob att på ett eller annat sätt, förr eller senare, så måste det märkas någonting. Någonting måste ha hänt. Och någon säger, ja, men nu när du säger det så motsäger du dig själv, som hela tiden bara talar om frälsning genom nåd och alla de här sakerna. Jag tror inte att jag gör det. Men vilka är vi att vi ser en människa någon gång? Och vi kanske talar om oss själva. Hur mycket frukt har jag burit i mitt liv? Men bara det faktum att vi är här ikväll, bara det faktum att vi har valt att komma hit, det är en form av frukt. Det bevisar att vi hungrar och längtar efter mera av det som Gud har. Och det är inte vår uppgift att bedöma och att döma människor för huruvida de bär frukt eller inte. Om någon säger okej, jag är troende, vi får ta dem för vad de, eller vi får ta tro på deras ord. Men han säger här att den här tron är död. Och han talar till och med om hur de onda andarna tror. För de ser Gud. De vet att han finns. Precis som alla ateister vet att Gud finns. Därför att Romarbrevet 1 gör det glasklart. Att alla människor vet att Gud finns. Men man undertrycker sanningen. Man tar sanningen. Säger i sitt hjärta. Jag vill inte höra detta. Jag vill inte tro på det. För då måste jag förändras. Jag vill inte göra det. Och jag trycker ner sanningen. Jag motar den från att liksom komma upp framför mig. Och förvandla mig. Och det är vad Bibeln säger. Och han säger att det är liksom den tron som demonerna har. De tror på fakta. Okej, finns Gud? Han är ju där borta. Han sitter på sin tron. Okej, bra. Men de tror inte på honom i bemärkelsen att de har underordnat sig hans plan. Tvärtom, de är i uppror, i rebelliskhet mot hans plan. Och så är också ofrälsta människor tills man tar emot Jesus i sitt liv. Och han går bara vidare på det här. Och han använder egentligen två styckna exempel. Och man kan säga på ett sätt att det är två väldigt skilda exempel. Och jag gillar det. Därför att Gud är allas Gud. Han är inte, han har inte respekt eller anseende till person, heter det på svenska. I Romarbrevet 2:11. Utan vad han gör, det är att han använder Abraham. Och Abraham var en patriark. Han var en trons fader. Han föll, han gjorde misstag etc. etc. Men trots allt så hade han väl en hyfsat bra linje. Rahab däremot var en prostituerad. Och naturligtvis, det är inget bra yrke, om man nu säger så. Men så han använde de här två, kan vi säga, ganska skilda fallen för att bevisa hur båda deras liv, eller rättare sagt, båda deras tro resulterade i att de bar frukt. Men, ja, vi återkommer till det. Men jag tänkte just på det här han säger, du tanklösa människa, i vers 20. Och engelskan översatte med dåraktiga. Och det är egentligen ordet kenos i grekiskan som betyder tom och otillräcklig. Alltså att jag är tom. Jag kan ha fyllt mig själv med allt det som den här världen har att erbjuda. Men jag är likväl tom på det som är väsentligt. Det vill säga Guds ord, Guds vishet. Och det används det här ordet för att beskriva en opålitlig bedragare. Och jag tänkte på det, vem är det vi bedrar? När vi förnekar Gud. Ja, det är ju i första hand oss själva. Visst kan vi i vår arrogans gå ut och bedra andra människor också. Men i första hand bedrar vi oss själva. Och ordet för död tro här, arnos i grekiskan. Det betyder en tro som inte fungerar. Och det är inte det att tron måste blandas med gärningar. Men han säger bara att en tro som inte är en äkta tro. Den fungerar inte. Den kommer aldrig att bära frukt. Och om den bär någon frukt så är det köttets gärningar, inte andens frukt. Som Galaterbrevets 5:e kapitel skiljer på. Och först här i verserna 21 till och med 23 så använder han exemplet Abraham. Och om vi tittar på vad skriften säger om Abraham. Ni behöver inte bläddra där om ni inte nödvändigtvis vill, men i Romarbrevet 4, verserna 1 till och med 3. Så står det så här: vad kan vi nu säga om vår stamfader Abraham? Vad har han vunnit genom gärningar? Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av, men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdig. Men snälla någon, vad är det här? Jakob och Paulus tycks ju säga raka motsatsen till varandra. Och jag är inte den första som säger det. Och jag kan lova er att teologer har både blivit gråhåriga och flintskalliga över de här tankarna. Och aldrig riktigt kunnat förlika dem. Och det är en av anledningarna till att man inte ens ville acceptera Jakobs brev som en del av den inspirerade kanonen, alltså de accepterade böckerna. Och ni vet vad Luther hade att säga om Jakobs brev. Han erkände det som en inspirerad bok, men han rangordnade böckerna och han sa jämfört med Romarbrevet och Galaterbrevet så är Jakobs brev ingenting. Det får stå för honom. Och men poängen är att jag tror att det finns ett sätt att förklara det. Jag tror att det finns ett sätt att förlika de här båda. Personligen tror jag att de kompletterar varandra. Jakob skrev detta förmodligen ett årtionde innan Paulus skrev det här till romarna. Så det var inte ett svar på vad Paulus redan hade skrivit. Men Paulus, han skrev till en grupp judar som hade trott på Messias och verkligen blivit frälsta. Men de var så fast i sin judendom, de var så fast i sin lag, att de sa att jo, visst är det nödvändigt att tro på Kristus. Vi överbevisade, han var Messias, han är Messias, vi tror själva på honom. Men vi tror ju naturligtvis också på att han kom för att uppmuntra oss att också hålla lagen som ett komplement. Men till dem säger aposteln Paulus att ni kan inte bli rättfärdiga genom laggärningar. Och han säger någonting väldigt intressant i Romarbrevet 10 och de första fyra verserna. Han säger om judarna att de har inte underordnat sig Guds rättfärdighet. Är det inte intressant att han använder ordet underordna sig, submit? Att underordna sig Guds rättfärdighet, det är ingenting man uppnår, det är någonting man underordnar sig. Och därför så säger han att de har inte gjort det. De har etablerat, står det, sin egen rättfärdighet. Och de har inte underordnat sig Guds rättfärdighet som kommer av tro. Och därför är Jesus Kristus slutet på lagen. Och vi kan upprepa det här tills vi blir blåa i ansiktet. Men vad är det som händer? Jo, det är att när vi tror på Jesus Kristus så får vi hans rättfärdighet tillräknad till oss. Vi blir placerade i honom. Så lika mycket som han en gång uppfyllde lagen, så har nu vi uppfyllt lagen och är lika rättfärdiga inför Gud. Det är svårt att förstå, men det är exakt det som Bibeln säger. Så han adresserar en grupp människor som hävdade att man blev frälst genom laggärningarna och säger ni har totalt fel. Och det var vad han gjorde. Jakob däremot, han stöter på en annan grupp människor som mer eller mindre går omkring och säger följande, att jo då, jag tror. Men han sa, jag har inte sett ett enda tecken i era liv att ni på något sätt skulle ha förändrats eller förvandlats eller förstått att ni är nya skapelser i Kristus. Inte ett enda dugg. Och han säger, den tron som ni har bär ingen frukt och ni kan inte på det sättet tro att det här är en frälsande tro. Kom ihåg vad vi sa förra gången, att det här var inte en biblisk tro. Det var bara någon slags ett mentalt samtycke med att jo, det är säkert så som ni säger. Liksom. Vi tror på Messias. Vi har gått med i kyrkan. Vi har blivit medlemmar. Vi har hela den biten. Men han säger att det är ingen frälsande tro. Därför att den tro som är på Kristus, den kommer återigen förr eller senare i något, på något sätt att bli synlig. Och det är så svårt att säga allt i detta, därför att vi tittar på människor och vi är så snabba att döma dem. Och vi tror liksom att jaha, det här är frukt och det här är inte frukt, och vi vet aldrig. Jag kommer ihåg en gång träffade en kille i New York. Ett plan var överbokat, så vi fick en gratisbiljett och fick en gratis natt på hotell. Fantastiskt. Gratis natt på hotell, gratisbiljett, fick åka hem nästa dag. Och jag satt och snackade med den här killen. Och han sa, vi var på väg häråt. Jag ska åka över för att smaka på ölen där. Han sa, hur är ölen? Jag säger, jag dricker inte öl, för jag är kristen. Ja, okej. Jaha, ja det är jag också, säger han. Och så berättade han att han hade blivit frälst under en Billy Graham-kampanj för många år sedan. Och när jag snackade med den här killen, det var så uppenbart att han var frälst. Men han hade halkat lite bakåt. Han hade halkat in i ölsvängen och vad det nu var och så vidare. Men det var så uppenbart att han var född på nytt. Men det finns andra människor man pratar med liksom, och de sa, ja, jag är kristen liksom. Jag vet allt om det här. Och man pratar med dem, har ingen aning om det. De tror att de kommer till Gud därför att de är goda människor. De tror att de kommer till himlen därför att de är döpta som småbarn, eller att de har gjort någon vad som helst. Ingen förändring, ingen förvandling. Så vi vet aldrig. Tänk bara på hur han efterlyser frukten här. Han säger inte att gärningen är ett krav för frälsningen, men han säger att de är ett resultat av den. Och i Matteus 7:20 så säger Jesus att genom deras frukt ska vi känna dem. Han talar egentligen om ledare i första hand, men i sin tillämpning så kan vi tala om alla kristna. Att vi behöver lära oss att urskilja frukten som kommer. Därför att om jag har blivit en ny skapelse, ja, då har jag helt nya rötter. Och han drar den här liknelsen att ett träd bär alltid frukt av sitt slag. Så att om jag har blivit född på nytt, på något sätt, även om det växer upp tistlar och ogräs och alla de här grejerna, så kommer jag ändå att bära någon slags frukt någon gång, vid något tillfälle. Och även om inte människor ser eller förstår det, så gör vi det i alla fall. Så han talar egentligen om, eller de talar egentligen om samma sak, men de talar om det från två olika perspektiv. Och här är det intressant att i vers 22 så säger han, du ser att hans tro samverkade med hans gärningar, och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Och det här ordet för samverkade, det är synergeo i grekiskan. Det är där vi får svenska ordet synergism, som betyder ett ömsesidigt samarbete som resulterar i ett ökat resultat. Enligt principen 1 plus 1 är 3. Alltså två personers sammanlagda förmåga blir större än om de skulle ansträngt sig maximalt individuellt. Jag vet inte om det lät väldigt komplicerat, men det är faktiskt bevisat synergism, att två hästar som var och en kan dra ett ton, De borde ju i rimlighetens namn kunna dra 2 ton tillsammans. Men faktum är, ursäkta, att istället för att dra 2 ton så kan de dra 2,2 ton eller någonting i den stället. Det är liksom synergism, att när människor i Kristi kropp kommer samman så kan vi producera andligt talat mer än vad vi kan göra baserat på våra enskilda ansträngningar individuellt. Är vi med? Okej. Okay. Mm-hmm. Och han säger att det samverkade, och faktum är att det är samma ord som används i Romarbrevet 8:28 där det står att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud och är kallade efter hans rådslut. Och Abrahams tro var aktiv och fungerande. Det hände saker i hans liv, och han producerade frukten, och det samverkade till att tron blev fullbordad. Och det är egentligen ordet teleo som betyder egentligen mognad. Alltså att man ser en mognad i tron. Tron leder till att vi bär frukt, och den här frukten blir synlig genom de här gärningarna. Och på det sättet så vandrar vi med honom, och tron mognar och blir synlig så att människor kan se det. Vi talade om förra gången, andra Korinthierbrevets 3:e kapitel, hur det talades om de här människorna som sa, vi behöver ett rekommendationsbrev av dig, Paulus. Skriv liksom, de är goda kristna, aposteln Paulus. Okej, okay. Här kommer till kyrkan, säger de, goda kristna, aposteln Paulus har sagt det och skrivit under. Alltså, ni behöver inga rekommendationsbrev. Ni är uppenbarligen annorlunda. Någonting har hänt i era liv. Ni är förvandlade, ni är förändrade, och människor kommer att se det. Ni är Kristus brev. På era hjärtan har detta nya liv skrivits. Så det samverkar, synergeo, så att tron blir fullbordad, teleo, mogen, synlig. Så sen i vers 23 så ser vi hur Paulus, förlåt mig, Jakob, så uppfylldes då skriften, och här citerar han faktiskt detta, alltså att Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Och det bekräftar ju bara det som Paulus skrev när han sa detta, att ingen blir rättfärdig förklarad av laggärningar utan av tro. Och det enda som Jakob lägger till här, det är egentligen att frukten bevisar att det finns en tro som är verksam inom er. Och i Romarbrevet 4:3 så står det att Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet, eller som rättfärdighet. Och det här ordet för att räknades, det är en revisorterm som en ekonom använder. Att sätta in på någons konto. Så vi hade ett konto. Tänk er själva att ni har ett kontokort. Det är väldigt vanligt, har jag förstått. Och människor har handlat upp sig och är i stor skuld. Och man kan inte betala det. Man har inte pengar för det. Och den här skulden är jättestor. Så när jag får räkningen så vill jag inte öppna kuvertet. Därför jag vet vad som finns där inne. Det är bara röda siffror hela tiden. Och en summa som jag tror är mitt telefonnummer. 8-siffrigt. Jag vill inte, detta är en verklighet. Men sen till slut så tar jag mig mod och öppnar brevet. Och så ser jag att hela skulden är överstruken. Och så ser jag att längst ner så står det att något annat har satts in på mitt konto. Nämligen så mycket pengar att jag behöver aldrig mer bekymra mig för någonting i hela mitt liv. Det är precis samma princip han säger här. All synd som vi talade om tidigare, som vi har begått, men också all den synd som alla från Adam och Eva och neråt genom generationerna, Den har blivit oss tillräknad. Vi badar, vi vältrar oss i synden.
Och så här, jag är inte så dålig person liksom. Jag menar, visst har man väl gjort ett och annat misstag i livet, men så illa är det inte. Nog vågar jag möta Gud liksom på egen hand. Fel. Vi föds i synd, vi tar med oss, och någon säger, okej, men det här är ju tokigt liksom. Varför ska Gud tillräda dem? Okej, jag är inte Gud, jag förstår inte de grejerna, men jag vet att Gud har gjort någonting så mycket större, nämligen tillräknat oss sin egen rättfärdighet. Vi har blivit delaktiga av gudomlig rättfärdighet, någonting, gudomlig natur, förlåt mig, någonting som Adam och Eva faktiskt inte var innan fallet. De var fullkomliga skapelser, men de var inte delaktiga av gudomlig natur. Det har vi blivit först efter fallet. Så vi ser hur Gud verkar. Han gör någonting fantastiskt stort till oss. Så vi öppnar brevet. Vi tror att vi ska se vår skuld, men den är borttagen. Och faktum är, när vi läser Kolosserbrevet 2, verserna 13-15, så är det inte bara överstruket, ett streck, utan det är bortraderat. Så vi kan inte ens läsa vad som stod där. Annars ska vi säga, ja, men du skyldig så och så. Så vi ser siffrorna där. Det är bara det att det är ett streck. Nej, det är bortraderat. Det är vitt, som man säger på engelska. Man börjar på ett nytt vitt blad. Men faktum är att istället står det där att vi har fått någonting insatt på vårt konto. Nämligen Guds egen rättfärdighet. Så vad ser jag? Inte min skuld, utan min rättfärdighet i Kristus. Det är vad jag äger nu. Och det är exakt den termen som han använder här i Romarbrevet 4:3. Att det räknades honom till rättfärdighet. Han har satt in sin egen rättfärdighet på vårt livskonto, om vi nu uttrycker oss i de termerna. Och om människor förstod vad jag kallar för de tre tillräknandena, the three imputations, om människorna förstod detta, eller om vi förstod det, alla och kristna, skulle vi bespara oss mycket möda. Men Bibeln säger att människan syndade, och i det ögonblicket så blev all mänsklighetens synd insatt på vårt konto. Gud tillräknade alla människors synder. Så vi föds i synd. Vi blir inte syndare på grund av att vi utför synder. Vi utför synder på grund av att vi föddes i synd. Och det är det första tillräknandet. Hur löser Gud det? Jo, han tillräknar Kristus alla våra synder. Han lägger all synd på honom. Det är det andra tillräknandet. Han sätter in det på hans konto. Därför att han kan göra någonting åt det. Vi kunde inte göra det. Det enda vi kunde förmå, det var att göra lite goda gärningar. Och Gud säger bara, ja.
Oh. Oh no.
Precis. Men Jesus kunde göra någonting. Han var nämligen rättfärdig. Han var Gud själv. Han kunde bli det perfekta offret. Så han kunde dra inte bara ett streck över det här skuldbrevet som fanns, utan han kunde radera det så att det inte ens går att läsa. Satan kan anklaga oss för allting, men han kan inte, det finns ingenting att anklaga oss för. Gud säger, vad är det du talar om? Vad är det du talar om? Här är Marias liv.
Oh, thank you, Lord.
Här är Nikolas liv, det är lite kvar. Det är våra, allas våra liv. Så här ser det ut. Verkligen, inför Gud så ser våra liv ut. Säger jag. Som alltid tycker om att dra upp mina eländiga grejer jag gjort. Men det är faktiskt det han säger. Så Kristus kunde göra någonting åt det. Och nu, när vi tror på honom, som uppfyller lagen i vårt ställe, som dog som det fullkomliga offret, som utgöt sitt blod för oss, nu tillräknar han oss hans rättfärdighet. Nu sätts den in på vårt konto. Så det är inte bara det att det är blankt så här, utan det står rättfärdig, Guds barn, evigt säker,
gloria Dios.
Amen. Alla de här grejerna är insatt på vårt konto. Så all synd till människan, all människans synd till Kristus, Kristi rättfärdighet.
till de som tror. Det är de tre tillräknandena. Och underbart. Och han säger här i vers 23 att han kallar Abraham sin vän. Men vänta lite nu. Har ni hört talas om någon religion där ute? Vad den än har för namn. Där Gud är människornas vän. Hur kan Gud vara vår vän? När han är absolut helig, upphöjd, lever ett ljus dit ingen kan komma. Väldigt enkelt. Därför att vi har blivit tillräknade hans egen rättfärdighet. Gud kan inte umgås med någonting som är mindre heligt än hans egen karaktär och natur. Men den heliga karaktären och naturen har vi blivit delaktiga av i Kristus. Så därför kan vi umgås med honom. Därför har Gud behag i att umgås med en andefylld kristen. Inte en kötslig kristen, därför att vi förhärligar honom inte. Vi är frälsta av nåd etc. etc. Men när vi lever efter detta, därför att han umgås med sig själv i oss. Och det finns ingenting annat som han kan umgås med. Inte vårt kött, inte våra naturliga egenskaper, men Kristus i oss. Och det är samma sak i Kristi kropp. Vi umgås med varandra. Eller förlåt mig, vi umgås med Kristus i varandra. Och vad gjorde Abraham? Jo, han trodde på Gud i första Mosebok 15 och vers 6. Det står att på grund av det så blev han rättfärdig förklarad. Men sen i kapitel 22, första Mosebok, ungefär 30 år senare, eller mera, så går han och offrar Isak. Och det var den gärningen som Jakob talar om. Betydde det då att när han trodde på Gud och det stod i första Mosebok 15:6 att han blev rättfärdig förklarat när han trodde? Betydde det att egentligen så var han bara liksom sådär förfrälst eller prövningsfrälst eller någonting, och han blev egentligen inte frälst för han försökte offra Isak 30 år senare? Nej, han var frälst, men den tron hade nu blivit mogen. Den var nu redo att bära frukt. Och det var så uppenbart för alla de som var med att, eller det var ingen med där, men alla som hörde tala, alla vi som läser om det eftersom det har blivit uppskrivet, det var beviset på att han hade kommit till tro 30 år senare. Och jag menar, om det var det enda han gjorde, jag menar, det står inte så jättemycket. Det står inte att Abraham vaknade upp varje dag, gjorde fantastiska gudsgärningar varje dag, levde ett fantastiskt liv. Det står inte alls så. Det står att han ljög om sin fru, och det står att han inte talade med Gud förmodligen på 13 år. Och jag menar, det ena med det andra. Och dessutom så trodde han inte på Guds löfte, utan han gick inte tjänstekvinnan där och ställde till det rejält. Och jag menar, hallå. Så jag menar, jättemycket frukt. En gång står det upp att han gjorde något vettigt då på i sin livstid. Förmodligen flera gånger. Men jag menar, ni ser liksom hur synergismen, alltså att det ledde fram till den här mognaden. Och detta var resultatet. Okej, jag kommer inte att spendera lika mycket tid på Rahab. Men i verserna 24 till 26 så ser vi hur han tar upp henne som ett annat exempel på en person som trodde. Och läser vi återigen Jakob, så verkar det som att ja, okej, hon blev frälst genom den här gärningen, nämligen att hon tog emot de här spejarna. Hon bodde alltså i ett land, Jeriko, som Gud hade gett i Israels hand. De var på väg dit och de skickade två spejare. Hon hade hört talas om detta. Hon visste, hon sa det i sitt vittnesbörd. Om ni läser hennes vittnesbörd i Josua 2, verserna 8-11, så ser vi hur hon uttrycker sin tro. Hon sa, jag har hört talas om det här. Jag vet att ni har kommit ut i Egypten. Att den guden som gjorde det ni har varit med om, Inga andra gudar, våra gudar eller några andra gudar, förmår detta. Han är över alla andra, han är annorlunda, han är fantastisk. Jag tror också på den guden. Det var allt hon behövde göra. Och hon var frälst. Men som ett resultat av att hon hade trott på denna gud och liksom blivit rättfärdig förklarad av tro, så bar hon frukt. Och frukten bestod av att, aha, här kommer det två israeler och smyger omkring i lägret. Jag tar mig an dem, jag gömmer dem för mina landsmän så att de inte kan döda dem eller komma på vad som är på gång. Och hon bar frukt på det sättet. Kommer ni ihåg hur hon gjorde? Hon hängde en sån här liten röd tråd i sitt fönster, så att när Jeriko intogs så blev hon och hennes familj besparad. Och inte nog med det, som säljarna på Drottninggatan brukar säga, inte nog med det, jag skickar med. Nej, men jag tänkte bara på hur hennes släkthistoria. Ni känner säkert till det, men Jesu jordiska stamtavla, alltså Davids ett, Rahab var faktiskt inte så jättemånga generationer efter eller före David. Jag tror fyra, fem generationer någonting. Fantastiskt. Gud liksom tog in den här hedningen med ett väldigt diskutabelt förflutet för att bli en av de, ska vi säga, släktledsmässigt som blev David, och genom Davids släkt så kom Jesus. Och så gör Gud alltid. Han uppenbarar sig själv, människor tror på honom, den tron resulterar i någon form av frukt. Det må vara att han bara en gång tar sin son upp på ett berg och är beredd att offra honom, eller att jag gömmer två spejare. Det står inte uppskrivet eller nedskrivet, rättare sagt, om några andra gärningar, om någonting annat, men på något sätt blev den här sanna tron manifesterad genom den här frukten. Och de här två personerna är kanske på ett sätt varandras totala motsatser. Kanske på ett sätt. Men det bara visar och bevisar hur Gud inte än en gång har anseende till person, jude eller hedning, slav eller fri, kvinna eller man, gammal eller ung, vad det nu kan vara. Han frälser den som tror på honom utan några gärningar. Men han säger också att den tron kommer på ett eller annat sätt att visa sig, manifestera sig i någon form av gärning, frukt. Och det är hur han, eller det är så han avslutar det här kapitlet, kapitel 2 i Jakobs brev. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Tackar dig för Abraham, vi tackar dig för Rahab. Tackar dig, Jesus, för oss som alla delar deras vittnesbörd. Och vi kanske tänker idag, hur mycket frukt har jag burit? Hur många människor har jag lett till tro i mitt liv? Hur mycket gott har jag gjort i Guds namn, i Jesu namn? Men vi har det. Bara det faktum att vi sökte oss hit ikväll för att lyssna på ordet indikerar att det finns en frukt i våra liv. Eller att vi bär frukt. Och Jesus, välsigna nu. Tala till våra hjärtan om detta. Och låt oss inte vara bekymrade över hur detta eller dessa versar på något sätt tycks vara motsägelsefulla jämfört med Romarbrevet, Galaterbrevet och andra skriftställen. Men tvärtom kompletterande. När vi ser det i sammanhanget, när vi ser det hur han skrev till en specifik grupp av människor som trodde sig ha en äkta tro, men de hade det inte. Och han sa, akta er för att bara bekänna någonting som ni egentligen inte har trott på i era hjärtan. Och vi tackar dig just nu, Jesus, för allt det som du gör i ditt namn. Amen. Wow.